Hej, du lyssnar på Norrlandspodden med Po Tidholm och mig, Sofia Miriamsdotter.
Det gör du. Hej Sofia.
Hej Po.
Hör du, idag så ska vi prata om, det har ju kommit ny statistik om flyttmönster. Det måste vi ju säga någonting om, tänker jag. Det har vi ju pratat mycket om, men vi måste prata mer om det. Och särskilt om ditt hemlän.
Ja.
Ja.
Vi har ju faktiskt lovat på Twitter att nästa avsnitt ska handla om varför Västernorrland är sämst.
Ja.
Så det ska vi prata om.
Det ska bli en rolig diskussion, tycker jag.
Ja.
Jag tycker det är också spännande. Sen var det ett Uppdrag granskning avsnitt om socialdemokratin, Sverigedemokraterna, facket, arbetarna. Som man kan bena lite i. Tycker det var väldigt bra och intressant.
Det var väldigt intressant. Så det ska vi prata om. Och så ska vi prata om, det har ju tillsatts nu en sanningskommission om hur svenska staten har behandlat det samiska folket över tid och i nutid, vad jag förstår.
Eller ska tillsättas. Nu har beslutet fattats
man
i alla fall.
Har beslutat
men
att
vem ska som ska leda det och sådär, det är nog inte klart, va? Och sen har det ju också gjorts en uppgörelse. När vi bandar det här så har det gjorts en uppgörelse i alla fall mellan Centern och Socialdemokratin och Miljöpartiet om strandskyddet och äganderätten i skogen, som vi kan nämna lite grann. Och så blir det väl något litet kulturtips.
Ja, vi brukar ha det, så vi får väl hitta på något.
Ja.
Flyttmönster där det, alltså vi har ju varit inne på det här redan för ett par år sedan när det syntes att det är fler som flyttar ut från Stockholm än som flyttar dit.
Ja.
Och det är ju en trend som bara fortsätter
och verkligen
blir mer och mer.
Och har förstärkts av coronan på alla sätt.
Mm.
Och nu har spritt sig också, kan man ju säga, för att nu så har ju då väl alla län utom, eller regioner ska man då säga, utom två i Sverige har ju ett positivt flyttnetto.
Absolut. Och gissa om Västernorrland har det.
Nej, men vi återkommer till det. Ja, men jag tycker det här är spännande, för det är ju, det känns ju som någon slags vindkantring ändå, liksom i flyttströmmarna. De här siffrorna för Stockholm ska man ju inte liksom överdriva betydelsen av så himla mycket, tycker jag. Därför när man
närstuderar, det är folk som flyttar från Stockholms kommun till kranskommunerna.
Ja,
i
precis.
Väldigt stor utsträckning, så är det ju så.
Jo.
Och det är ju även, det är ju inflyttning även från övriga landet till kranskommunerna. Alltså så
Stockholm, men Stockholm fortsätter ju växa och allting.
Liksom, Stockholm fortsätter växa.
Och någon grön våg är det ju också ganska svårt att liksom peka på. För när man tittar på, liksom, när man tittar på de här siffrorna och bryter ner liksom vad de här ökningarna är, så kan man ju se då att storstäderna minskar ju lite grann. Det gäller ju Stockholm, Malmö, Göteborg. Pendlingskommunerna har, där går det lite upp och ner, men det är fortfarande liksom på plus flyttnettot. Större städer ökar fortfarande. De som är vinnare här är väl liksom de här pendlingskommunerna nära storstäderna och mellan stora städerna, kan man väl säga. Även långpendlingskommuner, som de kallas då. Det här är ju liksom olika kategorier. Och framför allt så ser man en liksom ganska häpnadsväckande ökning av liksom inflödet av människor till mindre städer och tätorter. Så det är ju någon slags liksom småstadens, tätortens revansch lite grann på något sätt.
Och det handlar väl, om man ska spekulera i det, väldigt mycket om att människor som har suttit isolerade i en lägenhet i stan har insett att det kan vara trevligt att ha en trädgård. Och det är...
köpa sig en villa till ett rimligt pris.
Precis, liksom. Det är bättre priser sen. Sen i det här ingår ju att bostadspriserna ökar ju, inte bara som i Skellefteå där de ju rusar, utan i stort sett hela landet så stiger ju bostadspriserna på orter där det har legat rätt still.
Alltså det är ju helt galet åren. Här i Hälsingland till exempel. Gävleborg är ju en av de kommuner, eller en av de regioner i Sverige som, där huspriserna ökar allra mest. Och då finns det ju några kommuner som sticker ut. Liksom. Och framförallt är det Ljusdals kommun där Järvsö ligger. Mm. Och där har ju priserna ökat med, vad var det nu, 160% eller något sånt där. Alltså på 2 år. Det är liksom fullkomligt
gasigt. Det är alltså värre än i Skellefteå.
Ja, det lösgör sig från verkligheten, liksom, de där priserna. Och det får ju verkligen konkreta effekter. Och det är ju att de som växer upp i Järvsö och vill bo kvar måste ju då liksom konkurrera på husmarknaden med rätt liksom välbemedlade, urbana människor som kanske då säljer en dyr bostadsrätt eller en dyr villa för att flytta dit. Och det här ligger ju också i linje med vad statistiken visar, därför att den absolut största vinnaren i alla kategorier, det är ju då den här kategorin som heter landsbygdskommun med besöksnäring. De har ju alltså haft en enormt inflöde. Och det här tycker jag är jättespännande, för när jag började åka på den här konferensen som jag säkert har nämnt för kulturgeografer i USA, då fick jag lära mig det här begreppet som heter amenities, som är då liksom egentligen i det här sammanhanget då fritidssysselsättningar. Och det är det på något sätt som den urbana människan vill ha när den flyttar ut på landet. Den vill ha fritidssysselsättningar. Och jag vet inte om jag har berättat det i podden, men jag köpte en soffa i våras på Blocket.
Det tror jag inte du har.
Nej, men jag tyckte det var spännande. Jag köpte en soffa på Blocket och åkte ut på Värmdö utanför Stockholm och köpte en soffa av en snubbe som dagen efter skulle flytta, och flyttlasset skulle gå. Det var bara soffan som stod kvar i villan. Och han skulle då flytta till Åre med sin familj. Och det intressanta var det han berättade, och det var ju att de hade valt mellan Åre och Järvsö som flyttorter. Och varför då? Jo, det var för att de båda gillade utförscykling. Och där kan man ju verkligen se då liksom, jag menar, dels hade de ju kommit på båda två att ja, men vi kan ju jobba på distans, för det hade de ju gjort då under pandemin, och då behöver vi inte bo här längre, då kan vi bo någon annanstans, och då kan vi förena nytta med nöje, då kan vi jobba på distans och sen så kan vi ägna oss åt cykling liksom. Och då finns det 2 orter i Sverige som har liksom, ja, men framstående anläggningar för bergscykling, och det är Åre och det är Järvsö.
Intressant.
Eller hur?
Men en annan sak man kan fråga sig, alltså bortsett från då själva flyttstatistiken, så ren glesbygd ser det ju inte jättebra ut för. Och då ställer jag mig frågan, att bero på ökade huspriser, hur många storstadsbor eller stadsbor för den delen är det som köper ett hus för året runt boende i glesbygd och bor så här, halva året där, halva året där, kanske vintersäsongen i Åre, men sen flyttar. Alltså, hur många är det som köper ett hus, driver upp priserna men inte skriver sig på orten och inte betalar skatt där?
Där finns det nog en grå, liksom en grå zon, tror jag. Det skulle vara intressant att titta på. Mm. Och där är väl fastighetspriserna är väl ändå en indikator på att det händer. Och att det kan vara läge att liksom titta på skattesystemet och hur det är utformat. För det är, jag menar, de kommuner som har den typen av då inte inflyttning, men liksom husköp, de missgynnas ju grovt i det här.
Men det har väl också pratats mer och mer, alltså föreslagits lite löst att man ska kunna betala skatt delar av året, alltså om man har ett fritidshus i en annan kommun till exempel.
Jo, det är många som har pratat om länge.
Men det känns som att det är oftare nu som det kommer upp i debatten. Mm. Det skulle ju gynna en del platser som Åre och Gotland.
Ja, nu gynnas ju de ändå, just de platserna. Gotland har ju också ökat sin befolkning ganska mycket, rätt rejält, tror jag. Och där är det ju där är det väl merparten, tolkar det som, är ju sådana då som har nu flyttat till och skrivit sig på det som tidigare var fritidshus. Så de får ju mera skattepengar av det. Järvsö tror jag är tveksamt faktiskt. Där är nog ganska många, alltså där är nog liksom det här, de uppvridna huspriserna reflekteras nog inte riktigt i skattebasen, tror jag, på det sättet.
Nej, Järvsö känns också som en sån ort som ligger så pass nära ändå Stockholm.
Ja, det är ju helgavstånd. Mm, alltså man kan ju ha ett hus där, så kan man åka från Nacka liksom på fredag eftermiddagen och komma upp, käka middag, cykla i 2 dagar och sen åka hem liksom klockan 3 på söndagen och vara hemma i Nacka till kvällen. Liksom, ja. Och gå i skolan på någon privatskola och låna böcker på ett privatbibliotek. Lät jag bitter nu?
Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag tycker vi ändå bara konstaterar. Ja.
Nej, men jag tycker att det här är besvärligt.
Alltså jag skulle säga så här, att även om fritidsboendet, även om de inte betalar skatt och sådär, så bidrar de ju ändå till viss efterfrågan på viss service, butiker, saker som, om det inte är hypersäsongsbetonat, så gynnar det ju även fast så boende. Är det, det är ju inte bara av ondo. Liksom.
Nej, det är det ju inte. Och turistnäringen har ju liksom faktiskt, det är ju bättre med turistnäringen vindkraftsparker i det avseendet, kan man ju säga då. Mm. Liksom, för att vindkraftsparker är ju fullt möjliga att bygga med inhyrd arbetskraft, och det ger liksom ganska små avtryck i den kommunala ekonomin. Men turismen har ju ändå ett avtryck i den kommunala ekonomin, och de som ska serva de där personerna måste ju ofta bo där permanent. Det funkar ju inte liksom. Särskilt när de här orterna då, jag menar, en av anledningarna till att Åre och Järvsö växer är ju också därför att de har lyckats skapa fritidssysselsättningar året om. De är ju inte renodlade. Det finns ju en massa andra fjällorter, men där man kanske bara kan åka skidor på vintern. De är ju inte lika intressanta att bo på helårsbasis. Utan då blir det ju liksom säsongsvistelser och säsongsarbetare på ett annat sätt.
Men det kryper i mig ganska mycket nu att gå över till att prata om Västernorrland.
Ja.
Därför att flera av de här flyttmönstren som du har nämnt nu stämmer inte där.
Nej.
Till exempel, folk flyttar till mindre städer och men inte liksom riktigt ut på glesbygd eller platser med liksom besöksnäring, de ökar och så vidare.
Men har ni platser med besöksnäring?
Men vänta.
Ja.
Västernorrland, det finns 2 kommuner i Västernorrland som växer.
Mm.
Man skulle kunna tänka sig att det vore till exempel Sundsvall, men det är det inte.
Nej.
Det är Örnsköldsvik, vilket i och för sig då passar in i det här mönstret. Men den andra kommunen är Ånge.
Ja, det är ju mycket märkligt. Mm.
Och det är ju då en verklig inlandskommun som har långt till en större stad och som inte heller har någon direkt besöksnäring. Skulle jag säga. Så det stämmer liksom inte. Medan då Kramfors, som det går typ sämst för i Västernorrland, har ju hela Höga kusten.
Mm.
Som de senaste åren, och särskilt i pandemin, har slagit besöksrekord på besöksrekord. Turistnäringen i Höga kusten går ju spikrakt uppåt. Men det tycks inte påverka inflyttningen det minsta. Sen finns det ju då en kommun i Ångermanland som har då ett positivt flyttnetto.
Mm.
Den krymper på grund av många som dör och få som föds. Men Sollefteå.
Ja, men det förvånar inte mig jättemycket. Det är fler
som flyttar. Men det är också, och där vill jag också säga att där ska de ju nu göra en sån här downhill-cykelbana.
Ja, ja.
På Halstaberget. Så där kommer du både kunna cykla på sommaren och åka skidor på vintern och så.
Mm.
Men de växer väl förmodligen på grund av det återuppståndna regementet. Men trots all negativ media angående BB-nedläggningen, sjukhuset och så vidare.
Mm.
Så det hajar jag ändå till.
Tänk vad de ska jubla på regionen i Sundsvall då. När de, när det blir så.
Ja, men jag hajade ändå till för det. Men det var inte därför vi skulle prata om Västernorrland.
Nej, men för du ställde ju en fråga på Twitter, eller hur?
Mm.
Ja.
Frågan var, varför är Västernorrland sämst?
Mm.
Och det är ju såklart en definitionsfråga vad som är sämst.
Mm.
Men efter att ha jobbat då eller verkat som journalist i det här länet sedan 90-talet så har jag ju upprepade gånger så när det kommer statistik om precis allt möjligt från hälsa och inkomst och utbildning och ja, ekonomi så ligger Västernorrland påfallande ofta i botten.
Och då är det liksom bildningsnivå, hälsotal.
Ja, bildningsnivå, hälsotal. Vi har också den äldsta befolkningen. Demografin ändras. Vi har liksom flest som flyttar ut. Mm. Ja, folk är sjuka, feta. Det är färst vegetarianer i Västernorrland.
Ja.
Jämställdheten har halkat efter på olika sätt. Sen har jag tittat på de allra färskaste siffrorna när det gäller uttag av föräldraledighet så är vi i mitten.
Mm.
Vi är inte sämst. Dock har jag inte tittat på när den här papporna tar ut sin föräldraledighet. För det har i alla fall tidigare funnits tendenser att det sker under jaktsäsongen.
Det intressanta, jag måste bara flika in, det är ju att det här är ju någonting som har pågått i decennier.
Ja.
Alltså detta har ju pågått egentligen sedan, vad är det, 60-70-talen och sånt där. Alltså Västernorrlands län har tappat... Ja.
Utflyttningen började väl i slutet på 50-talet, början på 60-talet. Och sen dess har ju det mesta då gått utåt. Men jag ställde i varje fall den frågan. Och det ska väl sägas då att Västernorrland är såklart ett av två län som krymper.
Mm.
Medan alla andra län i Sverige växer.
Mm. Och det andra är Blekinge.
Ja, och det är marginellt. Det är så att minus 10 pers, alltså nu minns jag inte siffran, men det var väldigt marginellt jämfört då med Västernorrland.
Mm.
Där som sagt även den största staden, Sundsvall, krymper.
Mm.
Och vi har ju pratat lite om det. Till exempel har vi pratat om liksom attityder kring Sundsvall och så. Mm. Men jag tyckte ändå att jag fick såna här intressanta svar.
Mm.
Som jag tänkte att vi kunde spekulera lite kring. Mm. Vi kan ta dem ett i taget. Att det finns ingen bildning.
Nej.
Det var väldigt många som svarade det. Och hävdade då, men folk flyttar för att utbilda sig. Folk som är utbildade flyttar därifrån. Och det är ju ganska, det står ganska klart att det finns en sån liksom brain drain.
Mm.
Välutbildade människor drar för att de får bättre jobb, bättre betalt.
Fast det finns ju universitet. Det går ju, det går ju att utbilda sig.
Men det påtalade jag också. Men då är det så här, det är ganska nyligen som Mittuniversitetet blev ett universitet. Och det är ett universitet som inte har så jättegott renommé eller rykte.
Nej, så är det ju. Ja.
De har ju ett par utbildningar. Jag vet ju att till exempel journalistutbildningen på Mittuniversitetet är jättepopulär och superbra. Och sådär. Men det är väldigt enstaka exempel. Annars så är det är liksom ingen utbildningsstad.
Nej.
Även om den försöker.
Mm.
Men varför är det då inte det? Och då pratar alla. Liksom. Det var väldigt många som svarade. Industrimentaliteten.
Mm.
tänker, men det finns ju massa orter som har det. Det finns ju så många platser i Sverige som har industri. Men då kom ju liksom den här förklaringen. Jag tror det var Jonas Sjöstedt kanske som skrev det. Att, jag menar att industrin i Sundsvall, alltså att den kom från ingenstans och gick väldigt fort uppåt.
Mm.
Och sen så gick den väldigt fort neråt.
Mm.
Och att under den här tiden så var också då Västernorrland som ett invandringslän. Alltså att folk flyttade dit. Det blev nybyggare. Man behövde arbetskraft. Så att man har liksom inte den här genuina kulturen eller liksom identiteten.
Nej.
Och då blir identiteten industrin. Ja. Eller liksom jobbet som man har flyttat dit för. Och vad tänkte du säga?
Nej, men jag tänkte på det här med liksom, jag menar, egentligen är ju alla industristäder idag är ju i någon mån postindustriella miljöer. Och då har det ju liksom handlat om att lyckas med en slags transformation från liksom renodlad industriort till någonting annat. Och där har väl Sundsvall givetvis försökt. Jag menar, detsamma kan ju sägas gälla liksom andra orter i Norrland också, Piteå eller Luleå. De är ju också postindustriella orter. Men då kanske de har lyckats bättre än Sundsvall med att liksom bli någonting annat.
Mm.
Få fler strängar liksom på lutan.
Men då är frågan om det beror på, om de har lyckats bättre, om det beror på att de har en annan genuin liksom identitet eller trygghet i någon slags kultur långt tillbaka som ändå har byggt på någonting annat än industri.
Ja, precis.
För att det fanns också då någon som utvecklade det här med att säga att ja, men i Sundsvall är folk bara vana vid att någon annan fixar allting.
Mm.
För det har alltid funnits jobb.
Mm.
Du går ur liksom grundskolan eller eventuellt gymnasiet och sen får du jobb på en fabrik och allting är löst. Liksom.
Så Sundsvall är som ett gigantiskt...
Det finns liksom ingen entreprenörsanda. Det
är som ett gigantiskt Ljusne som är referenspunkten på Helsingekartan.
Att det inte har funnits något behov av att liksom lösa problemen själv.
Fast det där vet jag 17 om det håller längre med tanke på att nedgången har pågått under så otroligt lång tid. Det var ju väldigt länge sedan man kunde gå ut gymnasiet i Sundsvall och räkna med att man skulle få jobb på bruket. Liksom. Då måste vi gå tillbaka flera decennier. Jag tror inte det.
Nej, men att det är den kulturen som har liksom satt sig i människor.
Jag förstår.
Vi spekulerar ju bara nu.
För att
det här är ju på riktigt ett jätte, tycker jag, liksom konstigt.
Ja.
Att det fortsätter och fortsätter och fortsätter att gå så dåligt för det här länet. Nu tänkte jag bara så här, ta tillfället i akt. För det kom ju också fram att väldigt många hade ju ingen koll på Västernorrland.
Nej.
Vad är det? De visste inte ens att det fanns och blandade ihop det med Västerbotten och så.
Ja.
Och sen, varför heter det väster när det ligger i öster?
Mm.
Det är ju superenkelt.
Mm.
Det är för att det kommer ju från när Finland och Sverige var samma land.
Mm.
Och på andra sidan havet då, där ligger Österbotten och Östernorrland i Finland.
Ja.
Och Västerbotten och Västernorrland i Sverige.
Mm. Mm.
Men Västernorrland är ju då ett län som är sammansatt av landskapen Medelpad och Ångermanland.
Mm.
Där är framförallt Medelpad kanske också ett väldigt anonymt landskap.
Ja, mycket.
Vem vet någonting om Medelpad? Vad är det ens? Men här har jag en annan då förklaring att bero på geografin här. Det är att det pågår, och det här pågår ju i allra högsta grad fortfarande. En slags, det finns ingen sammanhållning i Västernorrland. Det finns ingen västernorrländsk identitet. Det här har vi ju varit inne på förut. Men det
samma gäller ju mitt län också för övrigt, som är sammansatt av Hälsingland och Gästrikland, och det finns liksom ingen,
men då kan
verkligen
jag glädja
ingen Gävleborgs identitet heller.
Men då kan jag ju glädja dig på om att Gävleborg och Västernorrland tävlar ju om den här bottenplatserna i all statistik. Så att Det är ju lite
nej, men
samma
så är det ju, absolut. Mm.
Det kom till och med gävleborgare och protesterade när jag påstod att Västernorrland är sämst.
Ja.
Och liksom, kan vi inte få vara bäst på att vara sämst åtminstone?
Ja. Och mitt hjärta, måste jag ju säga, klappar ju varmare då för liksom Hälsingland i förhållande till Gästrikland som har Gävle som är, liksom, tycker jag, en likartad stad som Sundsvall på många sätt. Och det klappar ju väldigt mycket varmare för Ångermanland i förhållande till Medelpad.
Mm.
Så att det är liksom...
Men med det sagt så handlar det ju inte heller om skillnaden i landskapen. Därför att även inom, kanske framförallt Ångermanland, människor som bor i Härnösand, de bryr sig väl inte om Övik eller Sollefteå?
Nej.
Nej. Nej.
Nej, men...
Och framförallt så bryr sig ju inte Sollefteåborna om Ånge.
Nej.
Vilket ju då är mellan. Men det finns den här, dels finns det en konflikt mellan kust och inland.
Mm.
Och sen så finns det en konflikt mellan Ångermanland och Medelpad. Men också mellan varje kommun i de här länen. Det är ju som...
Så funkar det ju. Det här var vi ju inne på när vi för flera år sedan diskuterade liksom det här förslaget om storlän.
Mm.
Som ju kanske...
Storregioner
som jag i alla fall tänkte skulle kunna lösa upp lite av de här knutarna.
Det var vi väl överens om, tror jag.
Så det var lite synd att det inte blev av. För att jag tror inte att det här är liksom rimliga konstruktioner. Alltså om man hade storregioner som inkluderade liksom kanske 5 olika norrländska landskap på en gång, så skulle det där bli liksom en irrelevant diskussion. Men nu blir det ju alltid på något sätt att om vi tittar på våra 2 respektive hemlän här då, så blir det ju såklart en dragkamp liksom mellan, därför att i residensstaden så ligger ju då liksom också själva förvaltningen av det här området. Och jag förstår ju att man, ja, men jag förstår ju varför man i Kramfors kommun eller Sollefteå kommun kanske har lite problem med Sundsvall, som ju då är liksom då
inte residensstad.
Nej, jag vet. Ja, förlåt. Det, i ert fall så är det komplext därför det är Härnösand. Men Härnösand har ju också avlövats väldigt mycket av Sundsvall. När man stängde ner universitetet där till exempel. Och, så att jag vet inte, Härnösand får på något sätt... Men visst, landshövdingen hänger i Härnösand. Ja.
Sen så var det också många som sa då att Sundsvall är så Stockholmsorienterat. Alltså att Sundsvall hela tiden försöker bli som Stockholm eller härma Stockholm, eller alltså, ja, men som att Sundsvall utropar sig själv till Norrlands huvudstad. Ja. Alltså,
det var ju liksom, jätteroligt.
Ja, det var jättekul.
Ja, men det var ju,
nej, men det var jätteskämmigt för oss som bor där.
Det var ju kul för att det var liksom ingen som tog det på allvar. Och man vill ju, man hade ju verkligen velat liksom prata med den där gruppen som gjorde det och tog fram de där trycksakerna och liksom... Hur resonerade ni? Fanns det liksom någon kritisk röst i rummet? Var liksom...
Ja, men de tror på det här, tror jag.
Mm.
Och det är väl det, att det finns en så total brist på självdistans på något sätt. Ja, men den här liksom inbördeskonflikterna som ju då märks inte minst i regionpolitiken.
Mm.
För där är det ju... Det tjafsas ju därför att där, det finns ju alltså då 3 sjukhus i det här länet.
Mm.
I Örnsköldsvik, Sollefteå och i Sundsvall. Tidigare fanns det även ett i Härnösand som ju lades ner när det avlövades. Och regionpolitiken handlar liksom om att då sitter det folk i regionen från Sollefteå som bara slåss för Sollefteå, och så sitter det folk från Övik som slåss för Övik och ja, sådär.
Mm.
Och sen så försöker de i och för sig, det har liksom, det finns olika grupper för samarbete och sådär, men då blir det, ja men då gaddar Sollefteå och Övik ihop sig mot Sundsvall.
Mm.
Och förutom då de rent liksom ideologiska striderna mellan olika partier i övrigt, så att det ser inte ljust ut att få ordning på det här läget.
Nej. Var det några andra intressanta förslag?
Tjernobyl.
Ja, okej, att det på något sätt skulle ha påverkat genbanken, gjort människor korkade och feta och...
Ja, och alltså på, eller sjuka, alltså att till exempel, mm. alltså nu vet jag inte, det var flera som faktiskt föreslog Tjernobyl utan att utveckla vad just Tjernobyl skulle ha gjort.
Mm.
Men om man ser till, ja, men till exempel ohälsotal eller högre benägenhet för olika sjukdomar och sådär, så ja, varför inte?
Nej. Fast nedfallet var faktiskt inte störst. Nedfallet var ju större i Gävle, som i och för sig också har ganska höga ohälsotal. Ja, men
det var ju
ändå ohälsotal.
Det var ju tillsammans med Gävle som återkommer det. Så hade vi ju, alltså man kunde ju inte äta svamp eller bär eller jagat kött på länge liksom efter Tjernobyl, och det pratade som Becquerel hela tiden. Vi var ju väldigt, det regnade ju hos oss också där efteråt.
Ja.
Så att möjligen skulle det kunna. Sen så kopplat till det finns ju då en annan teori, och det är ju Kubal.
Ja, ja, okej.
Som,
aluminiumsmältverket.
Precis, som ju då är unikt i Sverige.
Mm.
En riktigt skitig fabrik.
Jo, aluminium är ju inte något vidare.
Nej, alltså. Och ganska nära då den här fabriken så ligger också en kemifabrik. Är det Akzo Nobel?
Ja,
alltså de har ju bytt ägare och håller på. Men det är en kemifabrik som har legat där väldigt, väldigt länge. Och tillsammans har ju de här industrierna släppt ut så mycket skit. Under många år var ju Sundsvall Sveriges skitigaste luft.
Ja.
Som ju sen i och för sig togs på allvar och åtgärdades.
Mm.
Men sen så har vi ju då en ö som ligger dit det blåser från de här fabrikerna. Alnön, som i folkmun kallas Cancerön. Vilket
eller Sveriges Hawaii.
Norrlands
Hawaii. Omväxlande. Mm. Cancerön / Norrlands Hawaii.
Mm. Ja. Men då är det ju så att det är den östra delen som kallas Norrlands Hawaii. För det är där alla stränder ligger.
Ah, okay.
Den östra delen som då ligger mot de här industrierna. Ah. Ja. Och det är inte helt ute och cyklar alltså.
Och där är du uppvuxen.
Mm. Där är jag uppvuxen. Nej, men därför att man har åtminstone har jag sett ett par gånger också sån statistik att ja, det är fler cancerfall här.
Jo, fast det förklarar inte hela bilden kanske.
Det förklarar inte varför folk är
obildade
och okulturella.
Nej,
men det handlar ju om alltså varför obildade, men det är ju just det här att utbildade människor flyttar.
Ja, och det,
och det
där,
här vet ju alla. Ja, alltså
och det
alla
bidrar som ju till en bristande attraktivitet då, för att använda en sån liksom modern term.
Och så blir det en ond nedåtspiral. Mm. Alltså det vet ju alla som jobbar på ett större företag eller som ska anställa liksom chefer i offentliga organisationer också. Att det är otroligt svårt att hitta kvalificerad arbetskraft i Västernorrland.
Mm.
Och då tar man till slut det som erbjuds. Mm. Den som vill.
Ja.
Och så blir det en ont neråtspiral.
Mm. Sen har ni ju också, är det liksom öppet mål nu att säga vad som helst här?
Ja, ja, visst.
Så har ni ju, alltså Stenstan är ju snygg, men den är ju inte trivsam direkt. Så, alltså Sundsvall är inte en supertrivsam stad. Och sen har ni inte en jättefin dialekt.
Det. Men det finns många andra platser i det här landet som inte har jättefin dialekt.
Gävle har inte heller fin dialekt.
Nej, nej, och det ligger ju till och med i dialekten, det här att man låter lite korkad. Ja. Man låter ju lite dum.
Mm. Tycker du själv att du...
Ja, det tycker jag.
Ja.
Och sen har ju jag lite olika nivåer, alltså beroende på vem jag pratar med och i vilket sammanhang. Och
men kan
sådär
du bre på liksom med Sundsvall?
Alltså jag är ganska dålig på att göra det på kommando.
Ja.
Men jag gör det ibland om jag är upprörd eller superengagerad eller pratar med andra som pratar så.
Mm.
Men sen, alltså jag pratar just nu så hör man ju att jag kommer från Sundsvall och det låter inte smart.
Nej,
man låter lite döm i huvudet, som man säger i Sundsvall. Och det är inte...
Nej, men jag kommer ihåg när jag var tonåring, jag hade ju lite äldre kompisgäng så där, som flyttade åt olika håll och kanter. Och vissa flyttade till Gävle, någon flyttade till Uppsala, men ett par flyttade också till Sundsvall. Så att jag liksom var ju en del i Sundsvall då på 80-talet. Och det slog mig ju verkligen då, alltså redan som tonåring, vilket otroligt liksom hårt klimat det var på något sätt. Jag upplevde det som att liksom, ja, men här har man verkligen kommit till en industristad liksom med där liksom vanliga ungdomar är kriminella och involverade i saker och knarkar och liksom att det var och på ett helt annat sätt än det jag stötte på om jag åkte liksom och hälsade på kompisarna i Gävle eller kompisarna i Uppsala fast eller i Östersund eller så. Jag upplevde det verkligen som en och på den tiden så visste jag ju ingenting. Det var ju bara en ren känslomässig upplevelse.
Fast om jag då ska komma med en känslomässig upplevelse eller spekulation här nu, så när det gäller just ja, men kriminalitet eller liksom mycket droger bland unga och såna saker, så har jag ett intryck av att det har blivit bättre.
Och ja, alltså det tror att det här, jag också.
Ja, men till exempel nu har de ju i Gävle har de
men håller du med om den bilden
på
80-talet?
Har de haft, ja, kanske lite. Jag hade ju inget att jämföra med på 80-talet. Nej. För jag levde ju i, jag växte ju upp. Däremot kan jag ju kanske, när du säger det, när jag pratar med jämnåriga från andra platser, att jag inser att ja, det kanske var en del som var lite hårt. Sådär. Men just nu så har ju Gävle haft flera skjutningar sista månaderna. Mm. Det finns ju knappt i Sundsvall. Eller resten av länet. Ja, det finns kriminalitet. Mm. Men den är ju inte alls jämförbar. Alltså, vi har till exempel inte heller några av polisen utsatta områden.
Nej, alltihop är ett utsatt område istället.
på ett annat perspektiv. Ja. Men om vi ska gå vidare till den här Twitter-diskussionen så pratades det ju även väldigt mycket om, det finns ju också då statistik på att det finns ju inga som är så dåliga på att cykla, alltså när det gäller
folk tar bilen.
Folk tar bilen, precis. Mm. Folk cyklar inte i Västernorrland. Och då tänker jag så här spontant, men hallå, det ligger i Norrland, det är kallt på vintern. Jag har jättesvårt själv att förstå vintercyklare. Ja. Men uppenbarligen så funkar det i Norrbotten och Västerbotten.
Ja, ja.
Så varför inte i Västernorrland? Nej. För att då hävdar någon, att det, och det här hänger ihop då, den här kanske lite grann den här, när vi pratar om den norrländske mannen, att det är väldigt mycket kanske den västernorrländske mannen. Mm. Man identifierar sig med sin bil, med att man tycker om att äta liksom en köttbit, grönsaker är något pynt som man petar bort från tallriken, och man är liksom en riktig kar. Sådär. Mm. Men är inte det, alltså jag känner ju också, det är ju det, jag vet så många män liksom även från så här Ånge och Sollefteå som ändå är moderna män.
Jo, som är, men de är inte i majoritet.
Nej, men det, ja. Nej, jag förstår, alltså som sagt, det här är bara spekulation för att jag, det går självklart att peka på jättemånga olika problem eller strukturer. Men är det inte, eller,
ja, men det är det jag menar. För det, jag menar, om man kokar ner det så låter det ändå som att det är relativt enkelt. Om man har hög utflyttning, man har kanske en dålig postindustriell utveckling, då får man ju också en klassammansättning i samhället som bidrar till de här sakerna. Alltså mer antikverade könsroller, mer köttätande, mer bilåkande, lägre hälsotal, lägre bildningsnivå etc.
Men ska jag berätta en sak som är positivt i Västernorrland? Ja. Vi har jättelåga självmordstal.
Ja, det är ju...
Vilket också gör att det blir så konstigt, eftersom vilka är det som tar livet av sig främst? Jo, det är äldre män. Och det är inte sällan kanske den här typen av man som vi just diskuterade, som det då finns ganska många av i Västernorrland, men uppenbarligen mår de inte så dåligt så att de tar livet av sig. Nej. Vi ligger alltså jättelågt i självmordsstatistiken.
Intressant, då har folk ändå något att leva för.
Och detta trots att vi har en väldigt kass psykvård. Vi har de längsta köerna i landet till barn- och ungdomspsykiatrin. Det är liksom skit. Men då tänkte jag, det här var bara en tanke jag fick, men är det så att människorna trots alla siffror som vi nu utgår ifrån faktiskt mår bra och tycker att de har en schysst livskvalitet.
Så kan det ju
att
mycket väl vara.
De är jävligt nöjda.
Ja, absolut. Jag tror inte riktigt att den motsättningen existerar i verkligheten på ett självklart sätt. Det är också min upplevelse. Mm. Så kan det nog vara. Mm. Var det något mer intressant?
Ja, alltså, det var ju jättemycket. Men det blir lite upprepningar, tror jag, om vi fortsätter. Ja. Jag kan bara berätta hur jag fick den här idén. Det var ju för att jag... alltså, de hade vegetarisk vecka på skolorna i Ångermanland.
Mm. Mm. Och då var det folk
eller det var inte, och det var inte ens vegetarisk vecka. Nej. Utan det var liksom klimatvecka. Ja. Och barnen fick vegetarisk mat, men även kött och fisk några dagar. Och det blev så här ramaskri i olika lokala Facebookgrupper. Mm. Och jag skrev en ledare då, där jag liksom bara tycker att, ja men hallå, det borde ju vara tvärtom. Istället för en veggdag i veckan borde det vara en köttdag i veckan. Mm. Det är helt rimligt. Så här. Och fick ju också mycket skit för det.
Mm.
Och blev ju till och med kallad, alltså typ okunnig och opåläst.
Aha.
För att jag inte förstod hur viktigt det är med protein i kött liksom, till varje måltid. Okay. Och sådär.
Mm. För det är ju den enda proteinkällan som finns.
Ja, och sen har jag ju då sett siffror på att det finns inget annat land där det finns så få vegetarianer. Och det vet också alla som har försökt äta på restaurang i Sundsvall.
Mm.
Eller någon annanstans i Västernorrland. Mm. Till och med på alltså såna här profilerade turistställen vid Höga kusten, där man tänker sig att det borde komma folk och fråga efter vegetarisk mat, så är det jättesvårt. Och om man får den så är det ganska dåligt.
Mm.
Och det är så här, ja, sen har det väl utvecklats lite så, men i de allra flesta fall skulle jag säga att en vegetarian som vill äta på restaurang i Västernorrland har i bästa fall ett alternativ att välja på.
Mm.
Ja. Och utifrån detta då så börjar jag fundera, varför är vi så sämst på allt?
Ja. Ja. Och sen kom, apropå det då, så det här Uppdrag granskning avsnittet,
ja, ja.
Det bidrog ju inte heller till den positiva bilden av Västernorrland direkt.
De var ju Bollstabruk då i Kramfors.
Ja, precis. Mm. Och temat för programmet handlade ju om det här liksom läckaget av röster från socialdemokratin till Sverigedemokraterna, och som då liksom stärkta av det här har utropat sig själva till det nya arbetarpartiet.
Mm.
Vilket ju är faktiskt fel. Det går ju liksom inte att hävda. I varje omröstning i parlamentet som de har haft chans att rösta för stärkta rättigheter eller höjda löner eller mer trygghet till arbetare, så har de röstat nej.
Nej, alltså det enda man kan säga, alltså
det kan man ju liksom,
det man kan ändå säga är ju ändå vad Uppdrag granskning ändå handlade väldigt mycket om, nämligen facklig aktivitet, alltså fackligt engagemang, och att ja, de är väl det nya arbetarpartiet så tillvida att väldigt många arbetare röstar på dem.
Jo, fast det gör de inte till ett arbetarparti.
Nej, men alltså,
och de står inte för, alltså oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna.
Nej, men det håller jag helt med.
Så tycker
jag
att det är rätt viktigt ändå att slå fast det, att det liksom det är ändå så. Det är liksom så här, vid varje enskilt tillfälle när de har haft chansen att rösta på något enda förslag som skulle stärka arbetare, så har de röstat nej.
Mm. Och men de är ju folkliga. Har du sett Jimmys korvturné?
Ja.
Den är häpnadsväckande. Ja. Det har varit häpnadsväckande långa köer av människor.
Han åker runt och bjuder på korv.
Ja.
Ja. Ja.
Det då ska vara den korven som han gav till Stefan Löfven. På Stefan Löfvens avtackning så gav han ju Stefan Löfven korv.
Det är fullkomligt hämningslös populism, måste man ju säga. Mm. Blanda in korv.
Ja, nej, men programmet i övrigt då, det handlade ju om det här. Du skrev om det och jag skrev om det därför att min då socialdemokratiska kollega Jonas Bergström, som vi har pratat om förra avsnittet också, när han såg det här programmet, då blev han förbannad på SVT.
Mm.
För att han tyckte att SVT inte ställde relevanta frågor till sverigedemokratiska företrädare och liksom granskade deras politik.
Mm.
Och jag kan på det stora hela hålla med om den kritiken mot inte bara SVT utan Sveriges samlade journalistkår, att man är ganska
absolut
dålig på det. Men just det här programmet, handlade ju inte om det.
Nej.
Just det här var faktiskt ett väldigt välgjort Uppdrag granskning som ville försöka förklara varför människor lämnar, framförallt arbetare, lämnar Socialdemokraterna för SD. Och det gjorde de väldigt bra.
Det tycker jag.
Så det jag
absolut
såg där, det var ju varför har inte Socialdemokraterna gjort någonting åt det här? Nu vet vi kanske varför de inte har det. Men det var ändå den här totala blindheten, kände jag, att gå på SVT istället för liksom lite självrannsakan.
Från absolut.
Socialdemokraterna. Ja. Och det är inte bara Jonas, utan det tycker jag kommer från sossarna hela tiden.
Ja. Men han, din kollega i all ära, men han har ju en liten partist i sig.
Han är ju partist. Det är ingen hemlighet. Nej.
Ja, fast det är ju ändå ett skällsord att vara partist.
Ja, men det kan också vara ett faktum.
Ja, om någon kallar dig liberalpartist, du skulle ju inte bli glad.
Ja, fast jag är ju, till skillnad från Jonas, är ju inte jag partimedlem. Jag har inte varit engagerad i något ungdomsförbund. Jag har ju definitivt inte jobbat på regeringskansliet, vilket han har gjort.
Ja, jag vet att det är så. Men det var ju ett svårsmält program också, tycker jag. För det var ju liksom, det började ju med en intervju med en man som hade varit socialdemokrat. Han hade råkat ut för någon typ av arbetsskada, uppfattade jag det, som har blivit sjukskriven och utförsäkrad på grund av försämringar i sjuksystemet, helt enkelt. Det hade gjort honom så arg och bitter på socialdemokratin att han hade gått till Sverigedemokraterna, som ju egentligen inte alls erbjuder honom någon bättre sjukförsäkring, men det spelade liksom ingen roll. Det som kom fram också var ju att den här rätt omdiskuterade strategin, måste jag säga, från Socialdemokraternas sida, att hålla på att bärsa SD hela tiden. Och de har ju ett antal tidigare ministrar och aktiva ministrar som ägnar sig liksom åt det på heltid. Mm. Det tror inte jag är en riktigt farbar strategi där, för det gör det bara ännu mer lockande för den där kategorin drabbade eller utsatta personer att liksom, det blir ännu mer lönsamt för dem att jävlas med socialdemokratin genom att gå till SD på det sättet. Så jag vet inte riktigt om det är bra. Jag tror att det finns andra sätt. Framförallt så finns det ju verkligen en lärdom för socialdemokratin här, och det är ju att de har ju svikit, de har ju monterat ner trygghetssystem och de har inte engagerat sig. De har ju triangulerat sig mot medelklassväljare ända sedan 90-talet egentligen. Det blev en hård smäll i samband med 90-talskrisen. Och då fanns inte SD, så då var det ett icke-problem. Sen ville man liksom värva medelklassväljare i Nacka, och så ägnade man sig åt det väldigt länge liksom. Och sen så har man haft som det stora projektet att spräcka alliansen, och då har man liksom gjort väldigt stora eftergifter åt Centerpartiet, som har gjort det också omöjliggjort å andra sidan då att liksom montera upp eller försvara de trygghetssystem som finns. Så att jag tycker inte att det är, jag tycker att det är en rätt självklar utveckling på sätt och vis.
Det som jag fortfarande tycker personligen, liksom, även om jag kan läsa rent teorier om varför och sådär, så kan jag fortfarande personligen tycka att det är så otroligt märkligt att då gå från Socialdemokraterna till SD, om man är besviken. Alltså jag förstår ju verkligen varför många känner sig besvikna på Socialdemokraterna. Mm. Det är inte det som Nej. Är liksom kärnfrågan här. Men varför man väljer att då gå till Sverigedemokraterna. Och det fick man kanske inte riktigt bra förklaringar på i det här programmet. Men bland annat så var det ju en som sa att i Sverigedemokraterna på det lokala planet så har jag större möjligheter att dels både gå med i partiet och bli inröstad i fullmäktige och få liksom någonting att säga till om.
Mm.
Oavsett och så är det vad. Och det stämmer ju. De har ju jättesvårt att hitta folk.
Har haft svårt att hitta folk
och folk hoppar av och sådär. Så att det stämmer nog. Men annars...
Men jag tänker också att jag menar, man ska ju inte sticka under stol. Alltså, det så blir man ju lite cynisk när man tittar på det här programmet, för att det är, folk har inte jättebrighta genomtänkta ideologiska förklaringar till sina val, utan det är mycket revolt och en hel del okunskap som ligger bakom valen till att börja med. Och sen så är det ju hela liksom frågan om migration, och som jag, alltså där man ändå måste säga att det finns en fullkomligt legitim kritik mot systemen för, alltså systemen när det kommer till arbetskraftsinvandring, och där man nog kan tänka sig faktiskt att många har påverkats av det i de här sektorerna. Det är en hel del jobb som utförs av liksom baltisk arbetskraft eller av rumänska lastbilschaufförer, och framförallt så har löneutvecklingen inte liksom varit särskilt positiv, därför att arbetsgivarna har kunnat använda arbetskraftsinvandring som hävstång i löneförhandlingar helt enkelt, och i lönebildning.
Absolut.
Det här har ju Sverigedemokraterna utnyttjat och blandat ihop med migrationsfrågan.
Precis, och det är ju det, för att det är ju inte de invandrarna.
Nej.
Det är ju inte arbetskraftsinvandrarna som den stora samhällsdebatten handlar om.
Nej, utan men det kanske är det den borde handla om.
Ja, men det är inte det, utan den handlar ju om asylinvandrare. Och när man pratar arbete, alltså det är ju inte ens oftast invandrare, utan det är ju EU-medborgare som bor här som kommer att jobba. Men när det gäller just alltså det är ju två olika saker.
Jag vet det, men det är det inte i Sverigedemokraternas retorik.
Och där måste jag säga ytterligare ett svek från Socialdemokraterna. Ja. Att de senaste åren har köpt Sverigedemokraternas förklaringar och stramat åt liksom migrationspolitiken utifrån Sverigedemokraternas idéer. Och att och det enda de har gjort är att de har legitimerat Sverigedemokraterna och deras politik. Istället för att stå på sig, stå upp för asylrätten, medge vi har misslyckats med integrationen, lägga fram massa jävla bra förslag om hur det ska förbättras, men liksom ha någon form av ideologisk grund kvar. Nej,
jag tror att vi är överens. Men jag, det tyckte jag var liksom ändå det som jag bar med mig från den där dokumentären, var ändå på något sätt den här insikten om den olyckliga sammanblandningen i debatten mellan allmän migration, asylinvandring å ena sidan och arbetskraftsinvandring å andra sidan, och där Sverige har hanterat det här fel, och där även Socialdemokraterna har vikt ner sig för krav från svenskt näringsliv, och där facken har liksom tappat makt och inte kunnat driva de här frågorna tillräckligt hårt och inte liksom kunnat försvara då den svenska inom situationstecken arbetaren, och då menar jag då inte liksom den etniskt svenska arbetaren utan den, liksom, den svenska medborgaren som råkar vara arbetare. Och det är jävligt illa skött.
Det är det. Men om vi gör ett halvkast här.
Mm.
För nu har ju då Socialdemokraterna en ny ledare.
Mm.
Som ju, som det ser ut, hon kommer ju att bli statsminister.
Mm.
Kommer det att förändra något? Kommer det här att vara liksom social, för att jag har upplevt bland dem då socialdemokrater lite längre ner, att man tänker att nu har man liksom en chans i och med en ny ledare att göra en ny start och på något sätt laga det som har gått fel. Tror du att det kan bli så?
Nej, men alltså det beror ju helt och hållet på åt liksom, alltså som det ser ut nu så värderar de ju Centerpartiets stöd mycket, mycket högre än Vänsterpartiets stöd. Och Vänsterpartiet har ju faktiskt en rad förslag som nog skulle göra svenska arbetare i Ådalen rätt glada egentligen. Pensionsreformer, trygghetsreformer, sådana saker.
Men du, får jag bara säga, just nu i läget som är med regerings och budget och sådär, eftersom Liberalerna har grejen är den att de måste ju ha både Centerpartiet och Vänsterpartiets stöd just nu. Men om man tänker framåt, därför att vad Magdalena Andersson kan göra, tror jag, eller skulle kunna göra, som var kanske lite svårare för Stefan Löfven, det är ju ändå att från och med nu börja prata om vad vi vill göra om vi vinner nästa val. Mm. Hon har ju också uttalat sig redan väldigt positivt om samarbete med Vänsterpartiet. Och sen har jag funderat på det här, nämligen om det för Centerpartiet. För nu har ju, alltså Centerpartiet har ju varit jättetjuriga förut med att regeringen inte får samarbeta med Vänsterpartiet om de ska få stöd från Centerpartiet. Är de så tydliga med det? Nu har de sagt att vi släpper igenom den här regeringen, för nu har vi fått som vi vill med strandskyddet och skogen. Och de har inte sagt någonting om att Magdalena sätter sig ner med Dadgostar nu.
Ja, fast det gäller ju inte budgeten.
Nej, men...
Alltså så här, om Malena börjar förhandla delar av budgeten med Vänsterpartiet, då kommer Centerpartiet rösta nej. Det beskedet är rätt tydligt. Men, och det är ju där de viktiga sakerna händer. Alltså de här eftergifterna i statsministeromröstningen, de är ju i någon mån lite symboliska. Sen ska det där ändå in i, liksom, i budgetar som både Vänsterpartiet och Centerpartiet helst
kräver att förhandla om.
Och där Socialdemokraterna egentligen då tycker att Vänsterpartiet bara ska tugga i sig och acceptera och rösta ja till, men Centerpartiet ska få vara med och förhandla. Och det är ju här det absurda uppstår.
Men det jag tänkte komma till, som var lite min poäng, och det kanske bara är liksom att jag hoppas det här. Det kanske är jätteorealistiskt. Men att Centerpartiet hade ju inför valet lovat att aldrig vara något stödhjul till Stefan Löfven och så vidare. Sen blev den parlamentariska situationen som den blev.
Mm.
Och så har de ju blivit det.
Ja.
Och det har trots allt gått ganska bra. Alltså inom partiet. Annie Lööf är fortfarande populär. Hon har stöd.
Partiet har inte tappat.
Nej, precis. Så att det har gått bra.
Och
så tänker jag att nu så håller de på att mobilisera och mjukna för att efter nästa val kanske kunna förhandla med Vänsterpartiet. Därför att det finns frågor, kanske inte i liksom den krasst ekonomiska politiken, men det, alltså, när man förhandlar politiskt så man köpslår lite. I förra mandatperioden, ja men hallå, glasögon till barn, det var det Vänsterpartiet fick. Det kan handla om sådana små saker. Och då tänker jag att mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet finns det ju
fast
ändå...
Fast det är ju inte det handlar om. Det handlar ju inte om sakpolitik. Det handlar ju inte riktigt om det. Det här handlar om en massa olika saker, men det finns ju en enorm, för det första så...
Jag tänker att Annie Lööf,
nej, nu får du vänta. Nej, för det första finns det en diskrepans mellan centerledningen och centerröstarna, som ju enligt de flesta opinionsundersökningar faktiskt inte har särskilt mycket alls emot ett samarbete med Vänsterpartiet. Väldigt lite.
Precis.
Egentligen. Mm. Det där är liksom en hård för kärna i centerledningen som är emot det. Och det tror jag handlar jättemycket om identitet. Det handlar också om att kunna säga att man står för den breda mitten. Det kan man inte riktigt säga om man går in i ett likvärdigt samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, där man, om röstsiffrorna står sig och det rödgröna blocket skulle vinna i nästa val, så kommer man dessutom vara mindre än Vänsterpartiet. Jag tror man är väldigt rädd för den situationen och vad det skulle göra med Centerpartiet identitetsmässigt. Det skulle vara lite, jag tycker att det här är väldigt spännande, för det är ju på sätt och vis en återgång till, jag menar, på 70-talet kallade man dem för Åsa-Nisse-marxister. Men den här nya hårdföra kärnan i Centerpartiet, de är identitetsmässigt, så är de liksom fortfarande med i Timbros ungdomsförbund, tror jag.
Ja, men Centerpartiets kommunalråd i Sollefteå, han kallar sig själv för... Åsa-Nisse marxist för övrigt. Men
ute i landet finns inte den här konflikten överhuvudtaget.
Nej, och det jag tänkte då komma till är, precis som du säger, Centerpartiets väljare vill i väldigt många fall att Centerpartiet ska samarbeta med och förhandla med Vänsterpartiet. Mm. Centerpartiet när det gäller trovärdighet framåt skulle ju förlora enormt mycket mer på att släppa efter höger ut,
ja, ja,
än på att släppa, gud, efter, ja, vänster.
Ja, det är
ut,
väldigt tydligt.
Ja, precis. Och det vet de. Och trots den här då, som du säger, hårda kärnan, så jag skulle säga att det är inte en helt enig hård kärna där heller. Jag tror att det finns även ganska högt, eller jag vet att det finns ganska högt även inom Centerpartiet, personer som tycker att, visst skulle vi kunna samarbeta med Vänsterpartiet och komma överens. Och, ja, och det jag tänker är, varför skulle inte då Centerpartiet kunna göra motsvarande glidning vänsterut som Moderaterna och KD har gjort gentemot SD?
Jo, jo,
för visst, att det är liksom det enda möjliga.
Ja, absolut.
Och det är det, och det är det. Ja. Det var bara dit jag ville komma, och jag förstår inte att det är så omöjligt liksom. Att du ser det som så omöjligt.
Nej, men alltså, jag vet inte om jag ser det så himla, alltså, jag tycker nog att det är ganska logiskt. Och jag tänker att här måste man liksom skilja på signaler och besked. Och jag tolkar det fortfarande som att Centerledningen är väldigt tydliga med sina liksom officiella besked. Det är så här: vi förhandlar inte med Vänsterpartiet. Vi tänker inte stödja en S-budget som är framförhandlad med Vänsterpartiet. Mm. Där är de väldigt, väldigt tydliga. Mm. Sen så tycker jag, signalmässigt så har du rätt. Där kan man säga, jag har till exempel inte hört någon ledande centerpartist på säkert 6-8 månader benämna Vänsterpartiet som ett ytterkantsparti.
Precis.
Vilket de ju gjorde hela tiden. De har slutat prata om Stalin, och liksom, de har slutat prata om kommunism och sådana saker. De har taggat ner väldigt mycket av den retoriken, men beskedet, det offentliga beskedet, är ju fortfarande så här: vi stödjer inte en S-budget som är framförhandlad med Vänsterpartiet.
Därför att det är det de har sagt under hela perioden efter valet.
Ja.
Precis, men som sagt, det jag tänker är framåt, det vill säga efter nästa val. Det är drygt ett halvår dit. Vi räknar bort liksom sommar och semester. Och, alltså, det kommer gå väldigt fort. Det är snart val. Men du, ska vi släppa det här?
Ja, ska vi bara snabbt klara av det här? För det är ju nu när vi spelar in det här, så har inte Magdalena Andersson tillträtt. Och jag tror ärligt talat inte att hon kommer att ha tillträtt när det här läggs ut heller.
Nej,
faktiskt.
Nej,
jag tror att det här kommer ta tid.
Ja, det tror inte jag. Till veckan tror jag.
Jag tror att det kommer ta lite tid. Men Centerpartiet har i alla fall ställt sig bakom Magdalena Andersson efter då hårda förhandlingar om strandskyddet och om äganderätten i skogen. Och det här är ju intressant, för det är nästan omöjligt att utläsa vem som har vunnit eller förlorat på de här förhandlingarna, därför att Miljöpartiet, alltså så här, man kallade inte till någon gemensam presskonferens där man förklarade vad de här uppgörelserna gick ut på, utan istället så bombarderades liksom väljarna och medborgarna på sociala medier med olika triumfatoriska liksom memes från Miljöpartiet respektive Centerpartiet, där båda utropade sig till solklara vinnare i förhandlingarna.
Jag tror ändå att det är Centerpartiet som är vinnare i det här. Varför det inte blev någon gemensam presskonferens tror jag för att de på riktigt stod så långt ifrån varandra, så de kunde inte komma överens om något gemensamt budskap. Och Miljöpartiet har väl bara jobbat för att försöka liksom
rädda mildra, det som räddas kan.
Ja, precis, mildra skadorna så här. Men när det gäller skog, det är inte helt lätt att ta reda på exakt vad de här överenskommelserna består i.
Nej, men det ska väl fram i en proposition som så här,
precis, alltså, precis. Ja. Så det ska ju skrivas, och det är ju inte klart.
Nej.
Men som jag har förstått det, så innebär det i varje fall att skogen går de ju helt på ett klart centerförslag som har funnits länge om att skyddande av skog ska vara frivilligt.
Ja.
Sen
tycker jag att det är supergrumligt, för att Centerpartiet gick ju ut direkt och sa så här: den fjällnära skogen ska inte bevaras, gick de ut och sa, medan Miljöpartiet gick ut och sa: vi har räddat den fjällnära skogen. Det är liksom så här, det är jävligt oklart vad som gäller.
Fast den här frivilligheten ska gälla även ägare av fjällnära skog.
Ja.
Och sen vad det innebär i praktiken, eller vad det kan finnas för eventuella undantag, det är ju det tror jag ju ingen riktigt vet i dagsläget. Den andra frågan var ju då strandskyddet, där det också verkar då som att Centerpartiet har fått igenom sina så kallade lättnader för strandskyddet i glesbygd och på landet, vilket också är väldigt oklart. För det finns ju en strandskyddsutredning, men det är väldigt oklart vilka konkreta förslag det är som faktiskt nu då ska genomföras och vilka som inte ska göra det.
Alltså avståndet för byggande ska minska från 100 till närmare. 40 meter. Men det här gällde bara diken, bäckar och sjöar som är mindre än en hektar.
Ja, och man ska fortfarande skydda den biologiska mångfalden på något sätt. Och det är ju det som, alltså strandskyddsdebatten, den har ju kommit att handla så otroligt mycket om allemansrätten. Mm. Som att det bara är det handlar om. Mm. Men det handlar ju lika mycket om att skydda
våtmarker och arter.
Ja, arter, djur, fiskar, djur som lever där. Och så så att, ja, det är oklart och vi vet inte riktigt. Vi får se. Det ska bli spännande.
Ja, vi tar upp det senare.
Men en spännande sak, eller god nyhet skulle vi kunna säga.
Kind of god nyhet.
Ja, att det är det här med sanningskommissionen.
Mm. Kulturdepartementet ska tillsätta en sanningskommission för att då på något sätt genomlysa statliga ingrepp och övergrepp på det samiska folket, kan man väl säga. Jag ska faktiskt öppna datorn för att jag skrev upp någonting.
Nu tror jag inte du hörs när du står så här.
Nej, jag vet, men det var meningen. Den ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna, sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor, lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle.
Och de har på sig till 1 december 2025.
Ja, precis. Jag tänker att, för det första så tänker jag att det är problematiskt att det är som vanligt då kulturdepartementet som tillsätter en sån här kommission och inte näringsdepartementet. Det blir en avsnävning där som får det att handla ganska mycket om kultur istället för markfrågor och äganderätt som egentligen är kanske,
fast jag skulle säga att i och med att det är en sanningskommission, det är ju liksom en väldigt specifik sak. Och oavsett vem som nu upprättar den, så utgår jag ifrån att sådana näringslivsfrågor kommer att ingå i kommissionens uppdrag. Annars är det ju inte, en sanningskommission ska ju vara precis så bred och omfatta allt.
Ja, fast den kommer nog inte betyda särskilt mycket när den kommer från kulturdepartementet på det här sättet, tror jag. Därför att de samiska frågorna är ju uppdelade egentligen mellan näringsdepartementet och kulturdepartementet. Och där kulturdepartementet då har, vad ska man säga, ett ansvar för den samiska kulturen, den samiska livsstilen. Medan näringsdepartementet ju egentligen har en mycket tyngre roll, eftersom näringsdepartementet hanterar alla de här historiska och framtida konflikterna som handlar om råvaror och rätt i mark och råvaruexploatering och sådana saker. Och jag tolkar i alla fall inte de här liksom schematiska direktiven som att man kommer titta på det. Jag tror att man kommer titta på till exempel renbeteslagen från 1928 och vad den har lett till. Jag tror att man kommer titta på samebyarna som konstruktion. Och liksom för mer om det här för övrigt så kan man gå tillbaka till avsnitt, vad var det, 57 och 58 eller något sånt där som vi gjorde där
om
Vapsten och
Girjasdomen.
Mm. För där finns det ju mer info om det. Mm. Liksom. Men alltså, det är ju självklart att jag tänker på den här, det kom ju en vitbok för 5 år sedan från Svenska kyrkan.
Mm.
Som vi tittade på då hur Svenska kyrkan har hanterat det samiska folket och vad man har gjort, och där man var väldigt liksom klädsamt postkolonialt skuldmedveten om liksom kyrkans makt och inflytande och hur man hade liksom bankat ur naturreligionen ur samerna på 1600-talet och sen egentligen då fortsatt liksom kulturellt kränka den samiska befolkningen genom århundraden liksom. Och det får ju ett bra, det är ju såklart ett ovärderligt symbolvärde liksom. Mm. Men det förändrar ju egentligen ingenting liksom. Och även om svenska staten, nu har ju svenska staten faktiskt, jag tror det var en socialdemokratisk jordbruksminister på 90-talet som bad om ursäkt för statliga övergrepp mot det samiska folket. Mm. Och det här kan nog liksom skapa fler ursäkter. Men vet du 17 om det egentligen kan förändra särskilt mycket framåt så länge man inte tittar på markfrågor, äganderättsfrågor och ratificerar ILO-konventionen om folk om liksom.
Där tycker jag ändå att man kan försöka ta fasta på den här sista punkten i uppdraget som du läste upp, alltså ja. Att lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle.
Ja, fast allt det där kan också tolkas som kulturfrågor, tänker jag, om jag ska vara negativ liksom. Att upprättelse och försoning, det är ju liksom i någon mån eteriska kvaliteter. Och ett livskraftigt samiskt samhälle kan ju också vara ett livskraftigt kulturellt samiskt samhälle snarare än ett liksom livskraftigt samhälle.
Ja. Har du hört någon, alltså för det enda jag har hört från så att säga samernas och sametingets kommentarer till det här, för det är de som har drivit frågan och väl länge. Ja. I Norge finns det, där tillsatte de en sån här kommission 2018 som ska vara klara nästa år. Så att det känns ju senfärdigt.
Ja, ja.
I Sverige, verkligen. Men jag har bara hört och sett positiva reaktioner. Har du sett någon som typ är skeptisk på det här sättet som du formulerar nu? Eller är det så att,
nej,
att man
är
så van att man är så van att bli så styrmoderligt behandlad så att man är tacksam för varje liten grej man får? Eller?
Ja, men kanske. Men jag tror att man kanske försöker se det positivt, liksom sådär att det här är ändå ett steg på vägen, liksom, och det här kanske ens liksom kan leda framåt. Mm. Och i bästa fall så har du rätt också att det här också visar på kopplingen mellan liksom de samiska näringarna och liksom den samiska kulturen.
Nej,
det är ju väldigt
det
är ju sammanflätat.
Du kan, alltså det är det jag tänker. Det är väldigt, väldigt svårt att på något sätt utreda det ena utan att ta med det andra. Det är ju nästan.
Jag tror att det är fullt möjligt för staten att göra en utredning där man utreder det ena men inte det andra.
Det här är ju inte i vanlig bemärkelse en statlig utredning utan en sanningskommission. Och det är det jag menar, att tyngden av att man faktiskt kallar det och gör en kommission och inte en vanlig statlig utredning. Det är det jag tror är skillnaden här.
Ja.
Faktiskt. Men vi får se.
Jag vet
kan man
inte.
Säga det? Vi får se. Vi får se vem som får rätt här.
Ja. Och man kan återkomma också när man vet vilken, liksom vilka det är som ska sitta i den här kommissionen.
För det kan ju vara intressant. Ja, och även fullständiga direktiv. Liksom.
Ja, jo, men absolut.
Nu vill jag ha ett kulturtips av dig.
Ja. Jo, men jag var på i veckan här så var jag på Andreas Mattssons release för hans nya skiva. Du vet vem han är.
Andreas Mattsson från Popsicle.
Ja, precis. Ja. Han är ju snart aktuell också som deltagare i Så mycket bättre. Men framförallt så gör han ju soloskivor nu för tiden. Popsicle finns ju också, de spelar väl liksom någon gång då och då. Men han gör ju soloskivor och numera på svenska. Och jag tycker han är en sån fantastisk textförfattare. Alltså himla, himla skicklig med det svenska språket. Det varenda ord ligger så rätt och det skaver aldrig och det är så minimalistiskt och så enkelt och han får fram så himla mycket i sina texter. Så
det jag har hört från det här är ju jättefint. Du har ju spelat det för mig.
Ja, så att jag tycker det är fint. Så jag tänker att vi skulle kunna sluta med en låt av Andreas Mattsson som jag tror handlar om när hans mamma dog som bodde i Piteå. Som jag har träffat. Hon kom någon gång när jag föreläste på, tror att det var ett ställe som hette Café Leopard kanske, som drevs av Ronny Eriksson. Och då kom hon dit och lyssnade och då hälsade jag på henne. Så att jag tycker vi lyssnar på det.
Det gör vi.
Skymning, kvällen väntar. Det blev ganska bra idag. Du var trött men inte ledsen. Gled iväg men kom tillbaks. Snön föll över skogen. Ljusa fläckar i det grå. Hon i sängen mittemot dig. Prata tyst i telefon. Du sa tror inte jag kommer att leva länge till. Jag frågade är du rädd och du sa nej. Jag ligger här och tänker och jag vet att kvällen väntar på mig. När jag sakta går iväg. Jag fick ett rum på andra sidan. Och de vet att jag är där. Du sa jag har inte tråkigt. Jag kan minnas allt jag gjort. Barndom, somrar, vinternätter. Tänk att allting gick så fort. Du sa tror inte jag kommer leva länge till. Jag frågade är du rädd och du sa nej. Jag ligger här och tänker och jag vet att kvällen väntar på mig. Jag kommer att leva länge till. Jag frågade är du rädd och du sa nej. Jag ligger här och tänker och jag vet att kvällen väntar på mig. Jag ligger här och tänker och jag vet att kvällen väntar på mig.